Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men så fort det handlar om att bara kasta sig in i någonting, äta gröten fort och springa till jobbet, så hamnar vi i obalans.
Ja.
Och jag pratar mycket om liksom mental obalans och emotionell obalans, men det hör ju ihop med det du berättar.
Precis, det gör ju det. Och det är verkligen så, det du pratar om med dina klienter, det går ju att förklara med hjälp av Ayurveda. Mm.
Välkomna till Ayurveda-podden, en av Sveriges första podcast om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna.
I det här avsnittet kommer jag berätta vad som menas med att hamna ur balans och vad som orsakar våra obalanser. Vi kommer även prata om hur man kan balansera sig tillbaka till en bättre hälsa. Det vill säga hur man på ett naturligt sätt kan främja sin egen självläkning. Och med mig idag har jag min vän Ida Farnerman.
Hej!
Hej!
Kul att vara här.
Så kul att du är här. Varmt välkommen.
Ja, men tusen tack.
Ja, och varför jag bjuder in just dig är för det första för att du har sån fin och härlig energi. Och för att du, precis som jag, är väldigt intresserad av hälsa. Och du har också, som jag, ett väldigt brett perspektiv på hälsa, vilket jag tycker är väldigt sunt. Mm. Och förutom att du är en nära vän till mig så är du även en av mina favoritjogalärare.
Nämen.
Ja, och du är även utbildad yogaterapeut och är halvvägs genom din universitetsutbildning som fysioterapeut.
Ja, gud, det är sant.
Mm. Och utöver det här så är ju du en av grundarna till välgörenhetsorganisationen Warrior Yoga.
Ja, det är
Warrior med. Yoga, wow. Det här är mycket. Är det någonting av det här som du vill berätta lite mer om för att de som lyssnar ska få en klarare bild av vem du är?
Ja, alltså jag försöker själv bara förstå hela det här pusslet. Men egentligen så är det ju inte så mycket av ett pussel. Utan alla de här sakerna hör ju ihop i liksom det stora hela, i det holistiska välmåendet helt enkelt.
Mm.
Så yogaterapi, om det är någon som är helt ny till det, så är ju det en kombination lite av samtalsterapi, fysioterapi och yoga helt enkelt.
Och yogaterapi. Ja, jag tycker det är så coolt, allt det du gör. Och vill du berätta lite mer om Warrior Yoga också, vilket är ett initiativ som jag själv tycker är superinspirerande och jättehäftigt att följa?
Ja, men det vill jag. Vi är en internationell organisation, en non-profit, som är, vi är baserade i Kanada, men sen 2 år tillbaka så har organisationen även drivits här i Stockholm. Så det vi gör är att vi erbjuder gratis yogaklasser för traumapåverkade och marginaliserade grupper i samhället. Så det kan vara allt från kvinnohem och skyddade boenden till flyktingorganisationer och välkomstorganisationer. Vi arbetar med människor som utsatts för sex trafficking, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, människor som upplevt missbruk eller hemlöshet och så vidare. Listan kan vara väldigt lång, men i alla fall människor som inte har det så jäkla lätt. De vill vi ge gratis yoga till, just för att yogan har så väldigt många fina terapeutiska och liksom läkande egenskaper.
Mm.
Som är så mycket mer än liksom de här fysiska positionerna som man ofta ser på Instagram.
Mm.
Det är så mycket i att reglera nervsystemet och hitta återhämtning och bara få landa i oss själva för att få lite mer, ja, lite mer hälsa och välmående helt enkelt.
Det är helt fantastiskt det här projektet som du driver.
Men tack Johanna.
Verkligen. Jag är så imponerad av allt ni har gjort hittills. Och, som jag sa, det är så, jag får så mycket inspiration och det värmer mitt hjärta att liksom se det ni gör idag och er fortsatta resa framåt.
Ja, tack.
Om man vill läsa mer om just Warrior Yoga, var hittar man det?
Man hittar oss på Instagram på warrior.network. Nej.
Nej,
det heter vi inte. Man kan hitta oss på Instagram, warrior.yoga. Men också på vår hemsida, warrioryoga.network.
Just det. Där kom in. Warrioryoga.network.
Yes.
Och ni har ju också en podd.
Ja, men det har vi.
Ja.
Just det, den har varit lite på paus, så jag var tvungen att tänka till. Vi har tagit en paus nu över sommaren bara för att lufta lungorna lite.
Ja. Och så är det här spelar in podd med mig istället.
Ja, och jag kan inte sluta prata, så det är bara bra. Den heter Warrior Stories.
Just det.
Och finns där poddar finns. Mm. Och den handlar då om att vi vill ta fram människor från vårt community som kanske har upplevt hårda perioder i sina liv eller bara vill dela hur de har kommit fram till praktiken av yoga och meditation.
Mm.
Så deras resa dit, vilket vi kallar för en warrior story.
Just det.
Mm, där har du varit med.
Och jag var också gäst där.
Oh, yeah.
Ja, det var jättefint att få sitta där och prata med dig och Cassie som är den andra grundaren av Warrior Yoga. Det var, och ni bjöd in mig för att jag skulle dela med mig mer om Ayurveda.
Ja.
Ja. Och jättefint samtal. Jag lyssnade på avsnittet nu efterhand och tycker faktiskt att det blev ett väldigt bra avsnitt. Och där just den gången så är det ju ni som lite intervjuar mig. Och för mig det blev ett ganska personligt avsnitt. Det jag delar med mig mer om min personliga story och lite ja, vad som fick mig in på den här ayurvediska resan.
Just det. Och,
mm. Ja, så om man vill hitta just det avsnittet med mig, om man är sugen på att lyssna mer på min personliga story, så hittar man det om man söker på Warrior Stories, där poddar finns. Och där någonstans så hittar man ett avsnitt med mig, Johanna Mård. Jag tror att ni har skrivit mitt namn, eller Ayurveda i alla fall, i titelbeskrivningen.
Precis,
där.
Eller Finding Inner Balance.
Finding Inner Balance kan jag också heta. Okej, någonting av det. Det går att hitta i alla fall.
Det är en bild på dig om man kollar på Instagram.
Ja, det också.
Mm.
Just det. Men idag är vi här i Ayurveda-podden för att vi såklart ska prata mer om Ayurveda. Och jag undrar till en början, vad är din relation till Ayurveda idag? När du hör det, vad tänker du på då?
Alltså det känns som att den mesta informationen angående Ayurveda som jag har liksom tagit till mig, den kommer nog från samtal med dig.
Mm.
För att under min yogalärutbildning, så, liksom många andra yogalärutbildningar, så får man någon form av liksom grund i Ayurveda. Men då menar jag verkligen grund, för att det var grundvatten. Alltså det var väldigt, väldigt lite information. Jag tror att vi fick någon form av papper där vi bara skulle fylla i liksom, vad heter det, boxar.
Oh.
Tick the box.
Yeah.
Och fylla i för att få fram vilken dosha man är.
Mm.
Och det kändes otroligt liksom individuellt. Alltså väldigt liksom generaliserat och inte så mycket på riktigt.
Mm.
Så att, men jag fick ett intresse där och då. Och sen så har jag kikat in med liksom en fot i Ayurvedans värld lite här och där. Men det är nog främst med samtal med dig som jag har tyckt att så här, wow, men det här, ja, jag känner igen mig här. Ja, det där låter spännande. Berätta mer. Liksom. Så att när du var med i våran Warrior Stories-podd så var det ju otroligt att få höra all den kunskap du sitter på. Så att jag är väldigt taggad på att sitta här idag. Och speciellt taggad på att höra om obalanser.
Ja.
Jag älskar obalanser. Eller motverka obalanser.
Ja, precis. Du kanske inte älskar obalanser. Men det är ju väldigt intressant att lära sig mer om hur kan man identifiera obalanser utifrån ett ayurvediskt perspektiv. Och framförallt då, hur tar man sig därifrån?
Mm.
Ja, men vad kul att du är taggad på det här avsnittet, precis som jag. Och då tänker jag att vi dyker rakt in i dagens ämne.
Ja, vi kör.
Ja. Så till en början då kan vi alla få obalanser kopplade till vardera dosha, oavsett vilken grundkonstitution man har. Men det vanligaste är att man får en obalans i ens dominanta dosha. Och om man då rent naturligt redan har mycket pitta i sig, är det alltså lätt att man får lite för mycket eld inom sig, vilket då leder till en pitta-obalans. Så när man pratar om att man har fått en obalans menar man oftast då att man har fått för mycket av någon dosha i sitt system i förhållande till ens grundkonstitution.
Mm.
Så om vi tittar på dig och mig, Ida, så du har nog lite mer pitta i ditt body-mind-system än vad jag har. Vilket betyder att vi ska inte ha lika mycket pitta inom oss för att vara i balans. Så våra pitta-staplar kan man säga är lite olika höga. Men oavsett grundkonstitutionen så kan vi båda få pitta och balans om du eller jag får för mycket pitta i förhållande till vår unika grundkonstitution då.
Just det.
Ja. Så om vi då tar en person som är vata-dominant som exempel, så vet vi redan nu att de har mycket rörelse i sig. De tenderar därför att ha en livsstil som innebär mycket rörelse och lite vila. Och bara här kan vi förstå att dessa personer ganska lätt drar på sig mer vata än vad de egentligen mår bra av.
Mm-hmm.
Och dessutom så är ju personer som har mer vata, de är ganska känsliga och sköra till sin natur. Och blir lätt negativt påverkade av den stress som deras livsstil kommer med.
Mm.
Den är i mycket rörelse. Och det som främst orsakar att vi hamnar ur balans är att vi följer en kost och livsstil som då ökar nivån av doshorna inom oss.
Mm.
Och bara här tycker jag är väldigt fint med Ayurveda. För man ser, när man tittar på människor som har olika symptom så indikerar det att man fått en obalans. Vilket betyder att någon dosha är förhöjd i förhållande till grundkonstitutionen. Och då tittar man alltid på, okay, men vad har du själv gjort för att orsaka det här då? För det finns ju alltid en anledning eller flera till att man hamnar ur balans. Och många gånger kan man då härleda det till ens kost och livsstil.
Mm. Ändå ganska skönt att kunna vara med och påverka.
Eller hur?
Mm.
Det blir det. Man får liksom, och det gör också att det är lättare att ta eget ansvar för att komma tillbaka till läkning.
Mm.
Verkligen. Istället för att bara titta på, okej, men du har de här symptomen. Det likställer vi med den här diagnosen och här finns den här medicinen du ska ta. Och så bara fortsätt hem och leva och ät som du gjort tidigare.
Just det.
Det blir en helt annan sak. Så Ayurveda är verkligen ett naturligt sätt att ta sig tillbaka till självläkning där man själv är högst involverad.
Vilket är otroligt stärkande istället för att lägga all sin tillit på någon doktor som ska skriva ut all medicin.
Ja, verkligen. Så, och allt det här kommer också bli ännu tydligare när vi går vidare och jag berättar mer om vardag dosha och vad som specifikt orsakar obalanser och hur de symptomen ser ut. Och att vara i balans då, enligt Ayurveda, betyder i korthet att må bra. Mår man bra så är man i balans. Och det handlar då både att må bra fysiskt, mentalt och själsligt. Så hur vet man då om man lever i balans eller inte?
Mm.
Jo, för så fort vi hamnar ur balans så får vi då symptom som indikerar ohälsa. Och kroppen börjar alltid med att signalera en obalans genom de mest subtila signaler. Det börjar ju där.
Kan du ge ett exempel?
Ja, ibland kan det helt enkelt handla om något så lite som bara en så här underliggande känsla av att det inte är helt hundra.
Mm.
Du vet, man har en känsla av att det är någonting som skaver.
Mm.
Och om vi inte börjar undersöka den känslan utan istället lever vidare som vanligt så kommer kroppen sluta börja signalera med allt kraftigare uttryck.
Mm.
Det är ju så. Och det här är ju allt för att du ska förstå att ändå kost och eller livsstil som du har för tillfället inte gynnar dig. Så det kan börja med något litet subtilt som sen blir liksom tydligare och tydligare och tydligare. Men ju fortare vi börjar lyssna på kroppen och känner igen de här signalerna av att det är någonting som inte riktigt stämmer, desto lättare att ta sig tillbaka till balans såklart.
Det här kanske är ett givet svar, men handlar det här också om kanske om man märker att man blir förkyld jättelätt? Mm. Att det kan vara en signal att så här, oj, jag är nog inte riktigt i balans.
Absolut.
Mm.
Absolut. För att vara förkyld är ju inte ett tecken på att vara frisk.
Nej.
Så då har vi ju tecken på att så här, okay, någonting stämmer inte riktigt.
Mm.
Och en förkylning kan ju vara så här, en liten enkel förkylning. Kan man tänka sig, det är ingenting jag behöver bry mig om. Men gör det.
Mm.
Ta hand om det också. För som sagt, ju tidigare du börjar ta hand om dina symptom, desto lättare är det att ta sig tillbaka till balans och sen hålla sig där.
Just det, och samma sak med stress och liksom emotionella besvär. Så.
Ja, verkligen, verkligen. Och i ett tidigare poddavsnitt så pratade vi en del om att kroppen har ett eget språk och att den ständigt kommunicerar med oss. Och här kommer då Ayurveda in som ett fantastiskt verktyg. Eftersom Ayurveda gör det lättare för oss att förstå vad kroppen menar och vad den behöver när vi får olika typer av symptom. Och därför tänkte jag nu att vi ska gå igenom några av de vanligaste symptomen så att vi kan börja koppla dem till vardag dosha.
Oh, spännande.
För det är lite som att lägga pussel. Okej, men nu har jag det här symptomet. Vad är det?
Mm.
Är det en vata, pitta eller kaffobalans?
Just det.
Eller hur? Och för att förklara det här så tänker jag också spinna vidare på berättelsen om mina tre vänner. Anna, Fredrik och Maria som jag pratat om i de sista avsnitten. Som alla tre är väldigt typiska profiler utifrån vardag dosha. Och då har vi Anna som domineras av vata och Fredrik som domineras av pitta. Eller Fredrik som har, precis, han domineras av pitta, han har mer pitta i sin konstitution. Och Maria som mer av doshan kapha. Så jag tänker att jag fortsätter berättelserna om dem. Och vi börjar då med Anna som domineras av vata. Eftersom hon redan har mer vata i sin konstitution från början har hon också lättare att dra på sig just vata och balanser. Mycket vata från början gör att det lätt blir ännu mer och för mycket. Och det sker som en följd av att hon följer en kost och eller en livsstil som gör att hon drar på sig mer av elementen i rymd och luft. Och många gånger sker det här helt omedvetet. Och det som händer då är att Anna börjar känna av olika typer av symptom. Och vissa kan vara subtila, Det är sådana symptom som kroppen signalerar med i början av en vataobalans. Och andra symptom kan vara betydligt mer påtagliga. Och det är då sådana symptom som kroppen vill visa om man har gått länge med en obalans.
Mm.
Make sense?
Mm.
Och de symptom som drabbar Anna oftare än andra är alltså symptom som indikerar en vataobalans. Och det kan då handla om att hon får ännu torrare hy och hår än vad hon vanligtvis har. Hennes leder kan börja knaka något mer än vanligt. Hon kan även känna av spänningar i nack, axlar och rygg. Hon kan få kalla händer och fötter som ett resultat av svag blodcirkulation. Hon kan också få lågt blodtryck och känna av blodsockerfall. Och vid allvarligare vataobalanser kan Anna även uppleva skakningar i kroppen och illa yrsel. Och mörka ringar under ögonen är också tecken på att Anna fått en vataobalans. Och för de som tenderar att dra på sig för mycket vata brukar även magen reagera ganska snabbt. Och då brukar många få svårt att tömma tarmarna och det kan leda till förstoppning. Och även problem med mycket gaser kan vara tecken på vataöverskott.
Mm-hmm. Hur ser det ut med de emotionella aspekterna då?
Jo, förutom de här vanligaste fysiska symptomen så påverkar obalanser oss även mentalt. Såklart, allting hänger ihop. Så när Anna får för mycket vata inom sig får hon även svårt att koncentrera sig. Hennes minne blir försämrat och hon har ännu svårare att fatta beslut.
Det här låter som så här typiska saker när man har en stressad person framför sig.
Verkligen.
Då påverkas ju allt det här.
Eller hur? Och just det att stress är ju någonting som är väldigt... Alltså upplever man mycket stress så är det ofta ett tecken på vataobalans.
Mm.
Så personer som upplever mycket stress, oro och ångest, det är indikationer på vataobalans. Och när Anna hamnat i det här obalanserade tillståndet så kan hon också ha det svårt att sova. Hennes sömn kan påverkas negativt. Och hon kan vakna flera gånger per natt och ofta efter klockan 02. Mm. Och ibland har hon då svårt att somna om. Och den här vataobalansen kan också få henne att känna sig väldigt svag och matt.
Mm.
Så inget superroligt tillstånd att hamna i. Men jag tror att det är ganska vanligt. Jag kan tänka mig att många känner igen sig i de här typen av symptomen.
Jag känner igen många av mina klienter i de här symptomen.
Mm.
Många som både har problem med sömnen och sen har märkt att oj, jag har faktiskt lite svårt att komma ihåg saker. Oj, vad har jag lagt nycklarna nu igen? Oj, vad orolig jag är. Och så blir man en spiral och då verkligen sover du sämre igen.
Ja, verkligen. Och jag kan se tillbaka på mitt eget liv. Jag har haft perioder där jag verkligen har varit fast i vataobalans. Och inte haft någon koll på liksom vad är det som orsakar det. Utan bara fortsatt med liksom den kost och livsstil. Liksom fortsatt med de rutiner jag haft. Och inte förstått att det ledde mig ännu mer in i vataobalans.
Mm.
Och jag har haft sådana perioder där jag alltså verkligen det här har upplevt så mycket stress, haft så svårt att komma ner i varv och framförallt det här med försämrat minne.
Mm.
Alltså jag kunde, du vet, parkera bilen i parkeringsgarage och sen var det ju skitsvårt att hitta den, komma vart det var. Och också flera gånger när jag stod utanför min lägenhet utanför porten till lägenheten i Vasastan och bara, jag kommer inte ihåg min portkod. Jag kommer inte in.
Aha.
Eller de gånger som jag har stått, alltså flera gånger som jag har stått i matbutiken och bara ska betala, bara kommer inte ihåg koden till kortet.
Och det är ju verkligen ding, 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 varning, ja. Varning.
Allt här är ju tecken på vataobalans. Men det visste inte jag då. Så allt det här skiftade ju sen när jag började praktisera Ayurveda.
Mm.
Jag kommer till det lite senare sen också. Men det var intressant när man tittar tillbaka på liksom livet och hur det har varit. Och återigen då får svar med hjälp av Ayurveda. Aha, det var därför.
Mm.
Det är inte riktigt, jag inte riktigt fick ihop det där och då.
Det är något väldigt betryggande i att kunna förklara varför man har fått vissa reaktioner också.
Ja, verkligen. Jag tycker det.
Mm.
Ja. Så om man känner igen sig i några av de här symptomen så kan det betyda att man hamnat i en vataobalans. Men jag vill också bara förtydliga att allt det vi delar med oss av i den här podden är generella principer som finns inom Ayurveda. Och om man vill få hjälp med sin hälsa på riktigt så är det ju alltid bäst att söka upp en Ayurveda-läkare eller en ayurvedisk hälsorådgivare som kan göra en individuell bedömning av just dig. Så då kan man ju undra, vad är det mer specifikt som gör att Anna och andra kan dra på sig en vataobalans och få de här symptomen?
Mm, berätta ju.
Ja. Och jag tänker att vi ska titta närmare på just det vill säga vad det är som får oss ur balans. För jag tycker att det är bra att gå igenom det eftersom det är lättare att läka sig själv om man först kan svara på frågan, varför har jag fått de här symptomen? Och den frågan är ofta ganska frånvarande när man tittar på det här västerländska sättet att läka symptom idag. För då ställer man sig själv sällan frågan liksom, varför jag fått det. Utan man tittar bara på symptom. Och sen ger man någon typ av medicin eller någonting annat. Som ska bara ta bort symptomen i princip. Men när man kan svara på frågan varför. Är det också lättare att gå vidare och göra det man behöver. För att komma tillbaka i balans. Och en av de främsta grundprinciperna inom Ayurveda är att lika skapar lika och motsatsen balanserar.
Lika skapar lika, motsatsen balanserar.
Ja. Och det är någonting som faktiskt är väldigt logiskt. Och där tänker jag, ibland så tänker jag på att vi har en bröddeg framför oss. Och den har blivit lite för torr när vi står och bakar den här.
Mm.
Och om den är lite för torr, inte vill du tillsätta ännu mer mjöl?
Nej.
Nej, för då blir den ju ännu torrare, eller hur? Lika skapar lika. Om du istället då tillsätter mer mjölk eller någon annan vätska till degen så kommer du få en fin och smidig deg. Det vill säga en bra och balanserad deg. Med andra ord, motsatsen balanserar.
Logiskt.
Ja, eller hur? Så om vi går tillbaka till Anna så kan vi alltså förstå att hon har gjort val som har ökat nivån av rymd och luft inom henne. Vilket lett till en vata-obalans som i sin tur gjort att hon fått flera av de symptom som vi just gick igenom.
Mm.
Och den främsta anledningen till det här är ju då att hon har följt en kost och livsstil som gjort att hon dragit på sig ännu mer vata. Hon har alltså handlat på ett sådant sätt att hon följt principen lika skapar lika. Vilket är det vanligaste när man hamnar ur balans.
Mm.
Så om vi då tänker tillbaka på några av de egenskaper som vata kommer med, vilka är lätt, torrt, kallt, snabbt, rörligt och oregelbundet, så kan vi ganska snabbt inse vad som kan leda till en vata-obalans utifrån principen att just lika skapar lika. Om vi då tänker oss att vi är detektiver som ska titta tillbaka på Annas liv de här senaste månaderna för att finna ledtrådar till vad som kan ha orsakat hennes vata-balans, vata-obalans, så kommer vi hitta en hel del.
Mm.
Till en början så kommer vi kunna se att Anna har för vana av att äta mer av det som är då lätt, torrt och kallt. Till exempel mycket sallad.
Mums.
Det är jättemånga som älskar sallad. Men är man då en person som har mycket vata i sin konstitution och sen äter mer av mat som har vatas egenskaper, då fyller vi på med det här lika, skapar lika. Och då kan vi få för mycket vata inom oss.
Mm.
Att dricka kallt vatten och andra kalla drycker spär också på vata-doshan, som är kall i sig. Och all typ av raw food och periodisk fasta är sånt som ökar nivån av rymd och luft inom en. Tänk liksom, om man... Ja, men periodisk fasta, vad är det? Det är ju rymd och luft i princip.
Mm.
Så det är klart att det ökar vata-doshan, så det makes a lot of sense. Det kan också vara så att Anna har haft för vana att äta snabbt. Vata-doshan rör sig snabbt. Hon kanske äter i farten och kanske stående mellan möten eller annat som finns på agendan.
Vilket man ofta gör när man är stressad.
Så det blir som en ond spiral där.
Gud ja.
Ja, om Anna dessutom äter på oregelbundna tider... Mm. Vatan är oregelbunden, så prickar hon in typ allt i kostväg som kan leda henne rakt in i en vataobalans.
Just det.
Mm.
Är det någon viss typ av träning eller yoga eller liksom så som man kan tänka att man vill göra mer av om man har en vataobalans?
Absolut. Och vi kommer till det också, men för att svara på din fråga nu på en gång. Nu tänker jag liksom allt som är snabbt och oregelbundet och framförallt när det kommer till träning då, snabbt och oregelbundet...
Så du vill inte göra en hitklass typ?
Nej, precis. Snabbt oregelbundet ökar ju vata-doshan. Så du vill då göra motsatsen eftersom motsatsen balanserar.
Mm, så kanske lite mer grundande, lite absolut. Yoga, lite liksom...
Absolut.
Det är mjukare.
Verkligen det handlar om. Men när det kommer då till livsstilen så hamnar Anna lättare ur balans om hon ständigt är på språng. Där, om hon lever i ett tempo som är snabbt och rörligt.
Mm.
Vilket är två av vattens främsta egenskaper. Och där kommer ju mycket känslan av stress in. Och andra saker som kan få Anna att hamna i en vata-obalans kan vara att prata mycket och snabbt. Låta tankarna rusa inom henne och andas snabbt och ytligt.
Mm.
Mm. Och all typ av oregelbundenhet bidrar till en vata-obalans. Och det kan handla om att ha oregelbundna träningsvanor. Så det kan vara så att man kanske har någorlunda bra träningsform för en själv. Men om det är väldigt oregelbundet kan det också... bidrar till vata-obalans.
Mm.
Men också den här oregelbundenheten när kommer till dygnsrytmen. Ja, kasta sig lite fram och tillbaka när det gäller tider att somna och gå upp.
Aj, aj, aj.
Aj, aj, aj. Känner du igen dig?
Nej, faktiskt inte. Faktiskt inte. Jag är en sån här som går och lägger mig klockan 22:22 varje kväll.
Ja, men vad skönt. Vad skönt.
Vilken torrboll jag låter som. Ibland är jag uppe sent.
Gud, jag tycker att det låter skönt. Och jag vet ju utifrån ett ayurvediskt perspektiv att vi mår bra av att ha rutiner. Framförallt när vi kommer till sömnen.
Det är otroligt skönt.
Och det här att stressa under en längre tid och avstå från vila är ju sånt som absolut genererar vata-symptom. Mm. Och eftersom vata i sig är torr och kall kan även en vatobalans uppstå om man vistas mycket i torrt och kallt klimat.
Mm.
Och särskilt om man då inte klär sig ordentligt. Så att ha för lite kläder på sig när det är kallt ute kan också vara en anledning till att man får symptom som kan länkas till vataöverskott.
Sverige är ju ganska kallt, men säger man att det är torrt också?
Den svenska vintern är kall och torr, absolut. Så det är ju särskilt viktigt för de som har mycket vata i sin konstitution att klä sig varmt under vintern.
Mm.
Det är ju bra för alla.
Mm.
Men jag brukar tänka det att alltså på med mössa alltid om det är 5 grader ute eller kallare. Och gärna sockor inne och så också. Ta hand om sig verkligen.
Vad säger Ayurveda om bastu och så?
Ja, bastu kan vara bra för de som har vata. Mm. Absolut, för det är varmt och fuktigt. Så det är motsatsen till kallt och torrt.
Där har ni en liten... ett litet guldkorn.
Ja, men eller hur? Ja. Så verkligen tänker det att motsatsen balanserar.
Mm.
Och jag tror att alla kan se logiken i det här. Och jag tror att det är ganska lätt att förstå att den här typen av kost och livsstil som då har fått Anna ur balans är det som spär på nivån av vata inom henne. Så till skillnad från bastu då, så isbad och kalldusch är ju också sånt som ökar nivån av vata. Men även att åka bil, tåg eller resa med flyg påverkar vatadoshan mycket då all typ av rörelse ökar nivån av vata. Och under min senaste utbildning som jag hade i Indien så pratade lärarna om vikten av att inte kasta sig upp ur sängen på morgonen. Utan verkligen låta sig ta sin tid när man går upp.
Mm.
Eftersom att en för hastig rörelse direkt när man vaknar ökar vatadoshan inom en. Och då fick mig verkligen tänka så här, eller vi pratade om det under den lektionen, att okej, om man kastar sig upp för snabbt ur sängen då kan man få ett liksom, då får man mer vata i sig på en gång. Och den, bara den lilla rörelsen ökar vatadoshan. Tänk då hur mycket vi spänner på vår vata genom att resa i bil, tåg eller flyg.
Mm.
Mm. Så är man en person som pendlar mycket eller reser mycket på jobb eller fritid, så verkligen ha uppsikt över det och känna efter. Så här, men när, ja, vad behöver jag göra för att hålla min vatadosha i balans?
Mm, det är spännande att du säger det. För vi har mycket i terapin pratat om hur viktigt det är att liksom inte slänga sig upp i sängen eller inte bara ta tag i telefonen så fort vi vaknar, utan kanske ta 5 djupa andetag först. Kanske starta dagen med meditation. Den behöver inte vara lång, men så fort det handlar om att bara kasta sig in i någonting, äta gröten fort och springa till jobbet, så hamnar vi i obalans.
Ja.
Och jag pratar mycket om liksom mental obalans och emotionell obalans, men det hör ju ihop med det du berättar.
Precis, det gör ju det. Och som jag sa i början, jag tycker att det är så fint att du också har så brett perspektiv på hälsa och brett och holistiskt. Mm. Och det är verkligen så, det du pratar om med dina klienter, det går ju att förklara med hjälp av Ayurveda.
Mm.
Mm. Och det är också så här, många som, man brukar prata om det ibland när man reser, framförallt med flyg, att det är många som kan bli förstoppade av det.
Mm.
Eller hur? Inte alla, men en del. Och de som blir det är ofta människor som har mycket vatten i sin konstitution från början. Och det är ju alltså inte alls konstigt, för när vi reser med flyg så ökar verkligen vatadoshan inom oss. Och en konsekvens av det är att man kan bli förstoppad.
Mm.
Mm. Så förutom det här med resandet så även det här ständiga sinnesintryck är någonting som orsakar mycket vatten. Och det är då så ständiga intryck från datorn eller mobilen eller tv, musik, poddar och sociala tillställningar.
Sociala medier, herregud.
Eller hur? Det är verkligen, alltså det är ju det ständiga intryck. Mm. Ja, och jag berättade ju lite nyss att jag tidigare hade en väldigt stressig livsstil själv. Mm. Och det jag gjorde då var att jag levde på sallad i princip. Mm. Jag levde på sallad och jag tränade väldigt intensivt. Vilket många gånger kan leda till vatasymptom, och det gjorde det för mig. Så det vi gått igenom, jag kände igen mig i jättemånga av dem. Men idag har jag då lärt mig att skifta min kost och livsstil, vilket gör att jag är väldigt mycket mer balanserad. Och ibland tror folk att jag har ganska mycket kaffe i mig.
Mm.
För att jag idag är väldigt lugn.
Ja, du upplevs som så lugn.
Ja, eller hur? Och det gjorde jag inte för några år sedan. Och många upplever att jag då, alltså kan säga till mig att jag, ja men, är grundad, att jag utstrålar en stark närvaro. Och en trygghet.
Mm.
Och det här är alltså någonting som jag har valt att skapa. För det kommer inte naturligt för mig. För sanningen är att jag har väldigt lite kaffe i min grundkonstitution.
Är det sant?
Ja, väldigt lite.
Aha.
Men sen jag började praktisera Ayurveda så har jag verkligen insett hur bra jag mår av att ta det lite lugnare. Och verkligen praktisera det här att motsatsen balanserar. Och idag besvärjas jag väldigt sällan av vata-symptom. Mm. Vilket då tidigare var stor del av min vardag.
Men gud vad skönt.
Mm. Och det är så häftigt när man börjar praktisera och inser att alltså, det gör sån skillnad.
Mm.
Ja. Och det gör skillnad och man mår ju så mycket bättre när man lär sig att leva i balans.
Verkligen.
Utifrån min unika balans. Så det jag gör, det är inte det alla andra behöver göra. För vi alla är ju olika och behöver olika saker. Men Ayurveda har verkligen hjälpt mig att hitta min väg till att finna min balans. Och jag mår så mycket bättre tack vare det.
Så lider man mycket av stress och liksom alltid on the go och kanske man har svårt att sova och har de här minnessvårigheterna och de här fysiska problemen som du också har pratat om. Är det värt att tänka då på att kaffe är mer av en konstitution man vill tillämpa?
Man skulle kunna tänka så, för vata och kaffe är lite som varandras motsatser. Men jag tänker att jag ska gå in på direkt faktiskt hur man balanserar sig.
Jamen,
om man har en vata och balans och man känner igen sig i det här. Så till en början då så finns det ju alltid en eller flera orsaker till att vi hamnar ur balans och får symptom. Det är liksom, det är ingenting som händer av en slump. Utan det finns alltid orsaker bakom det. Så nummer ett är att identifiera sina symptom och koppla dem till rätt dosha.
Mm.
Och i det här fallet så pratar vi då om vata. Vata-symptom. Så två är att lista ut vilka vanor har du redan idag som kan vara orsaken till att du har hamnat ur balans. Och nummer tre är då att ta bort de vanorna som är orsaken. Eller orsakerna.
Mm.
För annars är det lite som att klippa ogräset utan att rensa rötterna. Ogräset kommer ju fortsätta växa där om vi inte tar hand och tar bort det som är själva grundorsaken till att symptomen uppkommer.
Mm.
Eller hur? Bara ett superenkelt exempel. Om man är en person som stressar väldigt mycket och av den anledningen man stressar väldigt mycket av den anledningen får mycket ångest och oro och kanske några andra typer av vata-symptom, då hjälper det ju inte, eller det kan hjälpa att ta något, vad vet jag, lugnande medicin på något sätt om det finns. Men samtidigt så behöver man ju, för att verkligen läka sig själv från det här, så behöver man titta på vad är det som orsakar all stress i mitt liv.
Mm.
Och hur kan jag göra för att minska upplevelsen av stress? Det börjar ju där. Det är ju själva grunden till att man får symptom från början. Så det är nästan det viktigaste. Och därefter, då kan man då börja balansera sig med hjälp av principen motsatsen balanserar.
Mm.
Mm. Och när man då har en vata-obalans, då andra människor kan prata om en, jag tänker på min kompis Anna så här, när hon verkligen hamnat i det här obalanserade tillståndet så kan jag tänka mig, eller jag vet att andra kan prata om Anna som att hon verkar lite uppe i det blå.
Mm.
Eller hur? Hon skulle må bättre av att komma ner med fötterna på jorden. Och vilket inte alls är så konstigt, för hon har ju inte fötterna på jorden riktigt. Utan hon har ju alldeles för mycket rymd och luft i sitt system. Så hon har ju svårt att komma ner. Hon har ju svårt att vara grundad.
Just det, man är väldigt mycket i sin egen hjärna.
Mm, verkligen. Väldigt mycket uppe i huvudet.
Mm.
Och kanske bildligt ännu högre upp än det. Du vet, tankarna bara svävar och snurrar och det är lite som att man flyger iväg.
Just det.
Mm. Så hur gör man då för att komma ner? Och det finns ett ord som är särskilt bra för de som behöver balansera sig om man har vata-obalans. Och det ordet är regelbundenhet.
Mm.
Har man vata-symptom så mår man väldigt bra att få in mer regelbundenhet i sitt liv.
Just det. Kan det vara värt att planera in det och schemalägga den här regelbundenheten så att den blir av?
Absolut. Absolut. För det är också det. Har man vata-obalans så är man ju lite all over the place. Mm. Och man kanske inte riktigt har koll på sin kalender som jag när jag hade vata-obalans. Det var så här, jag dubbelbokade mig så ofta. Jag fick så mycket ångest varje gång jag gjorde det. Jag hade noll koll. Så bara att så här, planera in. Ja, men, typ planera in. Här ska jag gå och lägga mig. Och nu ska jag gå upp, oavsett om det är vardag eller helg. Så liksom få in regelbundenhet där. Och planera in regelbundenhet när det kommer till träning. Och regelbundenhet när det kommer till
sömn och mat.
Sömn och mat, absolut. Rutiner liksom kring det mesta gör att man mår väldigt mycket bättre. Eftersom vata i sig är oregelbunden. Mm. Så behöver man liksom reglera det. Och jag kommer ihåg en gång när jag föreläste om Ayurveda. Så sa jag just det här. Det ordet som man bäst behöver liksom ta hänsyn till för att balansera sin vata-obalans är regelbundenhet. Då var det en tjej som bara, hon satte händerna för hela ansiktet och bara, Men Johanna, jag kan inte ens stava till regelbundenhet. Hon har verkligen en typisk vata-profil. Det är vissa människor man bara ser det när de kommer in. För det är så här, de flyger in och det är så mycket rörelse. Och man, du vet, som jag pratat i tidigare avsnitt. Mm. Det är ganska lätt att identifiera människor utifrån deras dominanta dosha. Och hon verkligen så, hon bara, men alltså, hur, det, jag kan inte stava till det. Och jag känner igen mig så mycket i de här symptomen. Så,
ja.
Så hon fick verkligen med sig det därifrån. Att, men hem... Och prova. Få in liksom regelbundhet i små områden till en början och där du kan.
Ja, och tycker man att det är supersvårt, för det är många som tycker.
Mm.
Planera in det. Schemalägg det.
Ja, verkligen.
Och även det här med att djupandas.
Ja.
För du sa ju det att vatan har ju en tendens att andas väldigt ytligt.
Mm. Snabbt och ytligt.
Ja, och få in en rutin av att djupandas.
Mm.
Kanske schemalägga det till och med.
Ja. För att ta djupa andetag är också någonting som hjälper oss att grunda oss.
Mm.
Och det är det man behöver när man har varit obalans. Man behöver hjälp att bli grundad. Och även då värme, vila och varsamhet är tre andra ord. Nästan lite som ett mantra som man kan ta till sig om man behöver.
Varsamhet, vad menar du då?
Varsamhet som att liksom vara snäll mot sig själv.
Mm.
Att liksom, den här, återigen där, minska på stressen och ta det lugnt och vara fin och snäll mot sig själv. Lite varsam. För man, tänk dig att du är skör när du har varit obalans. Och vad gör man med någonting som är skört? Man liksom, man tar försiktigt hand om det. Så att lite, var lite försiktig med sig själv.
Fint.
Mm. Om vi ska gå in lite mer konkret så handlar det om att undvika eller minska intaget av mat och dryck som är då kallt, torrt, lätt eller strävt. Och inte hoppa över någon måltid utan istället äta på regelbundna tider varje dag. Det är också bra att dricka kokt varmt vatten och äta varm mat.
Say what?
Ja, eftersom vatadoshan är kall. Vad tänkte du på det här?
Jag tror att det är många, liksom jag, som tänker kokt varmt vatten.
Ja, det är typ det bästa som finns. Alltså, det är jättebra när man har vatobalans. Och de flesta människor mår bra av att dricka kokt varmt vatten. Vi bör egentligen... sällan eller aldrig äta eller dricka någonting som är väldigt kallt. Och vi ska ha ett avsnitt som handlar bara om mat som medicin. Det kommer gå in mer på det här.
Ja, ah, så det är så cliffhanger.
Ja, det blir cliffhanger. Men bara för att nämna lite grann kan jag också säga att när man har vatobalans så ska man äta mer av smakerna sött, surt och salt och mer av livsmedel som basmatiris, morot, fänkål, tomat, pumpa, rödbeta och söt potatis. Och som sagt, jag kommer gå in mycket mer på det här i ett senare avsnitt. Men bara för att få en förståelse att det finns mat som man kan använda som medicin.
Mm.
Och det kan vara ganska specifikt. Också duscha varmt och ta varmt bad funkar. Och prioritera vila och återhämtning. Att bara göra ingenting kan vara väldigt läkande. Framförallt när man har vatobalans. Och massage med varm olja. Och meditation för att hjälpa en och grunda en och liksom få kontroll över de här tankarna som bara rusar. Alla typer av avslappningsövningar är jättebra. Och sova med tyngdetäcke.
Mm.
För återigen, vata och balans indikerar för mycket rymd och luft. Och då kan det hjälpa en att grunda sig genom att sova med tyngdetäcke.
Just det.
Mm.
Och är du en yogi så kan man också lägga ett bolster på magen för att grunda sig.
Visst, eller hur?
Väldigt bra tips.
Ja, verkligen. Och återigen, eller återigen, men också då här med liksom minska på intryck. Så stäng av tvn, datorn och musiken eller ja, lägg undan mobilen en liten stund. För att då låta dina sinnesintryck vila. Så allt det är exempel på sånt som kan hjälpa en när man hamnat i vataobalans.
Ja, fantastico. Mm.
Och det är inte någonting som är superkrångligt. Och jag tror att det är ganska lätt att förstå att det här kan hjälpa en tillbaka utifrån principen att motsatsen balanserar.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Vi går vidare och jag ska dela med mig av hur du kan se ut för Fredrik som har mer eld inom sig. Så vi ska prata om hur det ser ut för han när han hamnar i en pitta-obalans. Denna obalans sker då som en följd av att han följer en kost och eller livsstil som gör att han drar på sig mer av just elementet eld. Och när Fredrik hamnat i denna obalans så kan han få överdrivet mycket svettningar och ofta ganska illa lukta svettningar. Och dålig andedräkt är också ett tecken på pitta-obalans, för en av de egenskaper som pitta kommer med är faktiskt dålig lukt.
Jaha.
Ja. Och Fredrik kan även få blödande tandkött och känna av halsbränna eller magkatarr. Och allt det här är tecken på att han har fått för mycket eld inom sig, i förhållande till hans då unika grundkonstitution.
Mm.
Och som jag nämnde i Annas fall så kan hon drabbas av förstoppning på grund av en vätobalans. Och i Fredriks fall gäller det omvända. Han kan alltså drabbas av diarré när han hamnar i balans. Och även hudutslag och migrän indikerar ett överskott av pitta.
Mm.
Mm. Och då alla obalanser både har sin fysiska och mentala inverkan på oss, så visar sig Fredriks pitta-obalans i den mentala världen genom att han blir än mer lättirriterad än vanligt. Han går då runt och känner en stark ilska och frustration. Och han kan också ha svårt att komma ner i varv, precis som Anna. Men en skillnad är dock att Fredrik kan ha svårt att komma ner i varv och liksom svårt att somna. Svårt att falla in i sömn. Medan Anna ganska lätt kan somna, men sen vaknar hon väldigt lätt och många gånger per natt, för att hennes sömn är väldigt ytlig och orolig. Och om Fredrik går länge med pitta-obalans så kan det leda till att hans kropp och sinne säger ifrån till den grad att han så småningom blir utbränd.
Mm. Utbränd.
Precis. Som en konsekvens av att det brinner för mycket inom en.
Mm.
Mm.
Det är ju spännande, det är ju samma sak på engelskan.
Burned out.
Ah.
Ja, visst. Och det är också så kul när man börjar studera ayurveda mer, att man ser liksom att man lite här och där så finns det ord och inte citat, men såna här ja.
Symboler,
sägningar som ganska ofta kan härledas till ayurveda, till grunden i ayurveda.
Verkligen.
Mm, superspännande. Men det finns då alltid flera anledningar till att Fredrik drabbas av de här symptomen. Än en gång, det är ingenting som sker av en slump. Och jag anser då att det är först när man kan svara på frågan varför har jag fått de här symptomen som det är lättare att gå vidare och göra det man behöver för att kunna läka sig.
Mm.
Verkligen. Så i grund och botten handlar det då om att Fredriks val gällande kost och livsstil har ökat nivån av eld inom honom. Till den grad att han har fått alldeles för mycket i förhållande till hans unika grundkonstitution.
Mm.
Ja.
Okej. Okay.
Även han har alltså handlat på ett sätt där han följt principen lika skapa lika. Så om vi påminner oss om de egenskaper som pitta kommer med kan vi ganska snabbt inse vad som kan leda till en pitta-obalans även här. Och det som karaktäriserar pittans energi är att det är varmt, hett, skarpt och något oljigt bland annat. Och några typiska saker som då Fredrik ibland gör som kan orsaka en pitta-obalans är att han äter för mycket stark och het mat.
Mm.
Ja. Så ett något överdrivet intag av till exempel chili, ingefära och vitlök kan alltså göra att Fredrik halkar in i en pitta-obalans. Och han kan också få det om han utsätter sig för allt för mycket värme och sol. Och om Fredrik blir lite för målfokuserad och av den anledningen kör över andra och sig själv, så kan det också vara en anledning till att han hamnar i obalans. Och detsamma gäller om han går runt längre tid med en hög och konstant press på sig själv.
Men Johanna, jag tänker på det här med för mycket. Hur vet man vad som är för mycket?
Det är en jättebra fråga. Och hur man vet vad som är för mycket, det är ju individuellt.
Mm.
För att vi alla har ju olika grundkonstitution. Men svaret är väl att det blir för mycket när man får symptom.
Mm.
Då vet man liksom att nu har jag gjort nu har jag gjort för mycket av någonting eftersom jag fått symptom.
Ja.
Och symptom, det är verkligen, som jag sagt, det är från det minsta subtila till liksom manifesterade sjukdomar.
Mm.
Allting kan härledas tillbaka till att man fått en obalans i en dosha.
Så om man märker att man får ett symptom så kanske man, så avlägsnar man den här vanan helt och hållet. Och sen kanske sakta och successivt tar tillbaka lite.
Ja, och precis. Det gäller ju det att hitta liksom sin egen balans där. Mm. En balansgång mellan liksom, men var behöver jag ligga i min kost och livsstil för att jag ska hålla mig i balans?
För det handlar inte om att aldrig äta het mat igen.
Nej, det är precis. Har man mycket pitta i sig, då klarar man av det någon gång ibland. Och där får man ju också känna efter. Det finns inget rätt svar att så här många gram per vecka eller någonting sånt. Det beror på från person till person. Och det kan också bero på vilken årstid det är och mycket annat. För allting påverkar.
Mm.
Mm. Så jag vet inte, var det ett okej svar på frågan? Vad är det för mycket?
Jag tycker att det är okej, för att allt är ju nästan individuellt.
Ja, det är ju så. Och jag tycker också att det är också ett ganska logiskt svar.
Mm.
För vi är ju olika som personer allihopa. Ja. Och vi behöver finna vår egen väg till balans.
Mm.
Och en pitta-person som hamnar ur balans tappar ofta förmågan att förhålla sig till begreppet lagom. Det här är verkligen så typiskt pitta-balans. Så istället tenderar det mesta att gå till sin överdrift. Och därför är det inte ovanligt att personer som driver sig själva till pitta-symptom är, de kan vara gymaholics, det vill säga att man tränar lite för mycket för ens eget bästa, eller workaholics, att man arbetar väldigt hårt och då gör det under tidspress en längre period. Vilket såklart får en att tippa över till pitta och balans.
Jag nickar instämmande här. Mm. Igenkänningsfaktorn är hög.
Mm, verkligen. Och idag vet vi också att våra känslor i högsta grad påverkar vår fysiska kropp. Vår fysik.
Mm.
Och därför kan även Fredrik hamna i pitta och balans om han länge går runt med undertryckt ilska och frustration.
Mm.
Så om man känner igen sig i de här symptomen så kan det vara en indikation på att man har pitta och balans. Och då behöver man börja balansera sig. Så återigen, ett är att identifiera sina symptom och koppla dem till rätt dosha, i det här fallet pitta. Två är att lista ut vilka vanor har du redan idag som kan vara orsaken till att du hamnat ur balans. Och tre då, ta bort de här vanorna som är orsaken. Just för att vi vill gå till roten med det som skapar obalansen. Och därefter börja balansera sig med hjälp av principen att motsatsen balanserar. Och har man mycket pitta i sig och hamnat i en pitta-obalans, jag sa ju det att andra människor kan liksom prata om Anna som att hon behöver lite komma ner, hon är lite uppe i det blå. Och till människor som har en pitta-obalans så kan man, till dem säger vi att de behöver chilla, lugna ner lite, liksom cool down. För det är för mycket eld, så bara cool down, ta det lite kallt.
Chilla.
Eller hur? Och det är ord som främst kan hjälpa en att balansera en pitta och balans är måttlighet.
Mm.
Mm. Som jag sa, har man pitta och balans tenderar man att tappa det här begreppet lagom, utan allt går till en överdrift.
Ja gud, det kan vara lite provocerande också. Vadå måttlighet? Jag har så mycket jag ska göra, så mycket jag ska hinna med.
Det kan vara superprovocerande för de som sitter i den här pitta och balansen. Men det är så läkande att tänka måttlighet.
Mm.
Att säga, okej, men jag, hur kan jag träna med måtta? Hur kan jag jobba med måtta? Hur kan jag ta allt som finns på min agenda och göra det med måtta? Och liksom tänker det här, good enough. Good enough är faktiskt good enough.
Och se över sin relation till prestation och måtta.
Verkligen, superviktigt. Verkligen.
Vad betyder det för mig?
Mm. Och utöver det då, så svalka är ju bra. Men då behöver det inte vara kallt. Utan här säger man också i Ayurveda att det bästa är att dricka kokt vatten som fått svalna till rumstemperatur. Och man ska också undvika eller minska intaget av mat och dryck som är starkt, hett, salt, surt och eller kryddigt. Och undvika eller minska intaget av kaffe, för kaffe spär också på pitta-doshan. Och samma sak gäller alkohol. För att dricka alkohol är lite som att hälla tändvätska på en öppen eld. Och har man redan mycket eld inom sig så behöver man inte ännu mer.
Mm.
Istället kan man äta mer av smakerna sött, strävt och bittert. Och mer av livsmedel som spenat, zucchini, blomkål, brysselkål, gurka och mynta. Men som sagt, jag kommer in mer på det här i ett senare avsnitt. Och lite som du var inne på, en annan grej för att balansera sig från en pitto-balans är att släppa målbilden för en stund. För att allt handlar inte om prestation. Och det gäller både privat och inom relationer och hemmet och träning och jobbet och så vidare. Det gäller alla områden i livet. Så jag bara släpp målbilden för en liten stund, för det kan verkligen vara läkande. Och här kan du verkligen, precis som för vata, alltså lugnare yoga, stretchklass eller lugnare promenader vara bättre träningsform än den här intensiva spinningklassen eller bodypump eller vad det nu kan vara.
Mm.
Träna på ett sätt som gör att du inte eldar upp dig allt för mycket. Eller se till att du får motion och liksom aktivitet på ett sätt som gör att du inte behöver spä på elden allt för mycket.
Men har pitta-personer hög energi?
Absolut.
Och man vill inte bli av med den? Eller? För jag tänker att då vill man ju ha ett intensivt pass.
Ja, men tänk, det är lite som att säga ett tåg som kommer upp i hög fart och så går det fortare och fortare och fortare och fortare och fortare. Och till slut så hinner du kanske inte ens, du hinner inte bromsa innan nästa kurva kommer och då kör du ner för ett stup.
Mm.
Så liksom, visst, du har mycket energi, du kanske har känsla av att du har så mycket energi, du måste gå på spinningpass. Men om du bara tänker efter, ta några djupa andetag och känner efter, så är det spinningpasset kanske inte det bästa du behöver just nu. Så även om du känner att du har mycket energi, så frågan är, var kommer den energin ifrån? Är det liksom att det, så här, det känns som att du kokar inombords så du bara, du vet, håller på att explodera? Den energin kanske inte är den bästa, utan en bättre energi skulle kunna vara ett mer, en mer balanserad energi på ett sätt. Hänger du med på vad jag menar?
Absolut.
Så att meditera kan även vara bra för pitta personer. Man kan säga att meditera för personer som har vata och balans, själva intentionen där är då kanske att bli mer grundad. Om man pitta och balans så kan intentionen vara mer att ta det lugnt. Att liksom chilla lite. Mm. Att använda meditation som verktyg för att komma ner i varv. På det sättet.
Reglera nervsystemet lite.
Mm. Verkligen. Varva ner och vila är jätteviktigt vid pitta och balans. Här kan det också vara bra att stänga av tvn och datorn och lägga undan mobilen en stund. Men också att bearbeta undertryckt ilska och frustration kan vara jätteviktigt för att ta sig ur en långvarig pitta och balans. Just eftersom undertryckt ilska och frustration kan vara en del av de här rötterna, själva grunden, grundorsaken till att man hamnar i pitta och balans. Och det finns också, alltså har man pitta och balans så har, då är man till, man tenderar att bli väldigt så här självständig, man ska göra allting själv, man kan få ett överdrivet kontrollbehov och man kan ha svårt att be om hjälp. Så att då träna på de här orden, att säga tack och be om hjälp och säga förlåt, kan också vara någonting som balanserar en person som har för mycket pitta.
Sårbart.
Precis, att våga vara sårbar.
Mm.
Verkligen det, att våga vara sårbar är någonting som kan främja en tillbaka till en harmonisk balans om man hamnar till pitta och balans.
Mm.
Då ska vi gå in på den sista doshan som handlar om kaffasymptom. Och här kommer jag då berätta, fortsätta storyn om min kompis Maria. För när hon hamnar i en kaffa och balans så handlar det om att hon har fått för mycket av elementen vatten och jord i förhållande till hennes unika grundkonstitution. Och det kan göra att hon får symptom som minskad aptit, minskad hunger och en svag ämnesomsättning och en känsla av att vara väldigt tung. Hon kan också uppleva en stagnation i livet, som att hon fastnat och har svårt att ta sig framåt. Och på samma sätt kan hon finna det svårt att komma upp på morgonen. Och hennes sinnesstämning är ganska låg och hon saknar ofta en känsla av motivation när hon har hamnat här. Och andra vanliga symptom som indikerar en kaffobalans är rinniga ögon, rinnig näsa, återkommande och långvariga förkylningar, astma eller andra luftrörsproblem.
Mm.
Så känner man igen sig någonting av det så kan det vara tecken på att man har kaffobalans. Och än en gång så finns det ofta flera anledningar till att Maria drabbas av just de här symptomen. Och det är sällan bara en sak som ligger bakom det som orsakat obalansen. Men återigen så kan vi härleda det mesta till hennes kost och livsstil. Och för att göra det lättare för oss att se logiken i det här också, så kan vi påminna oss om de egenskaper som kaffa kommer med. Vilka är mjukt, tungt, det är kallt, stabilt, långsamt och eller oljigt? Så när det kommer till kosten då kan alltså ett överdrivet intag av mat som är mjuk, tung och kall och oljig leda till kaffobalans. Till exempel, ett väldigt bra exempel är då mejeriprodukter.
Mm.
För bara tänk på kvaliteten hos mjölk och yoghurt. Det är ganska tungt och kallt och mjukt.
Mm.
Och sött också.
Och fett.
Och fett. Mm. Allt det. Och detsamma gäller stora mängder socker. socker och fett och kalla och oljasåser.
Mm.
Så om Maria dessutom har för vana att äta utan att känna hunger kan det också på lång sikt orsaka kaffasymptom. Så allt det här gör liksom att det blir för geggigt in i systemet. Som vi pratade om förut när vi gick igenom det doshorna i något tidigare avsnitt, så sa vi att man tänker på kaffe kan man tänka på lera.
Mm.
Och det blir liksom det. Ja, men det blir för mycket lera inom en.
Så här är det inte lika viktigt att det ska vara regelbundet. För att är hon inte hungrig så ska hon inte käka.
Ja, det är så. Och det här kan också vara för vissa lite svårt att förstå. Och då tänker jag framförallt på, det finns ju människor som har ätstörningar eller verkligen svårt att äta. Och då är ju inte rekommendationen att hoppa över det. Utan det här, vi pratar ganska generellt. Men jag pratar också nu generellt utifrån just nu då specifikt kaffesymptom. Mm. Så har man en kaffe och balans, då ska man inte ha för vana att äta på regelbundna tider bara för att. Utan då är det viktigare att vänta in sin hunger. Men återigen, det bästa är om man vill verkligen ta sin hälsa på allvar att söka upp en ayurvedaläkare eller ayurvedisk hälsorådgivare som kan hjälpa en att identifiera, men är en kaffeobalans du har? Och utifrån det då få hjälp, hur ofta ska man äta och när? Ja, hur ofta och när är ju samma sak, men hur ofta och vad ska man äta för att främja sin egen hälsa utifrån det tillstånd man har just där och då?
Just det.
Mm. Och vad gäller livsstilen så kan Maria hamna i en kaffeobalans som ett resultat av brist på motion. Och personer som får kaffaliknande symptom tenderar ju då att ha en väldigt inaktiv livsstil. Och det är också ganska vanligt att Maria vänt något på dygnsrytmen och då sover länge på morgnarna. Vilket också är något som kan bidra till kaffeobalansen. Yes. Så det är lite den kost och livsstil som kan få Maria ur balans.
Mm.
Så för att balansera kaffe då, vi kommer gå in på hur man gör det. Och jag nämnde i de tidigare exemplen lite där, vad andra personer säger om Anna och Fredrik när de är ur balans. Och till Maria så kan hon kan få höra lite, hon kan få höra uttryck som get your ass out of the couch. Eller hur? Ah. För det är så här, hallå, vad händer här? Typ ingenting. Liksom upp,
kom igen då.
Upp och hoppa, kom igen då. Verkligen. Så det är verkligen det som behövs. Liksom upp och hoppa. Om vi börjar med maten innan vi går in på livsstilen då, så handlar det om att undvika eller minska intaget av mat som är då tung, kall, söt, oljig och eller kladdig.
Mm.
För återigen, motsatsen balanserar. Så därför behöver man äta mer av smakerna starkt, bittert och kärvt och mer av livsmedel som rucola, tomat, bladceller och bönor.
Mindre kladdkaka helt enkelt.
Mindre kladdkaka verkligen, för det är ju superkladdigt så det kommer ju bara hjälpa till att liksom klägga igen ännu mer. Och när jag säger de här livsmedlen som man kan äta mer av så kan det låta super random. Så här, men varför ska man äta mer rucola och bladceller om man har en kaffeobalans? Men återigen, jag får lämna det som en liten teaser till kommande avsnitt som handlar om mat som medicin där vi kommer in mer på detalj varför just det här är bra.
Ja, det får ni lyssna på.
Ja, men jag vill bara ge en hint om att så här, det finns specifik mat som man kan använda som medicin. Oavsett vilken obalans man har hamnat i så kan man verkligen, alltså mat är en så stor del av att ta sig tillbaka till ett balanserat tillstånd. Yes. Och även för, om man känner igen sig i de här kaffasymptomen så är det också viktigt att dricka kokt varmt vatten eller varm mat. Eftersom doshan kaffa i sig är kall. Och motsatsen balanserar. Ja, som vi sa tidigare, att äta endast när man är hungrig för att få en balanserad matsmältning är superviktigt för de som har hamnat i en kaffeobalans.
Mm.
Och när det kommer till livsstilen då, get your ass out of the couch. Det är alltså all typ av stimulansaktivitet är läkande.
Gympa,
ja. Till exempel. Upp och hoppa. Men det gäller liksom både fysiskt och mentalt. Att till exempel komma igång med uppgifter och liksom inte skjuta på saker. Inte det här att prokrastinera.
Mm-hmm.
För det kommer bara göra att man kommer ännu djupare ner i sin kaffeobalans.
Det känns som den här elden saknas.
Ja, men lite så. Det är det. Man behöver liksom få igång sin eld för att lite, och liksom dels med eld och också liksom med rörelse. Rörelse är ju vata. Och rörelse kan hjälpa en att liksom torka upp det här överdrivna geggan som finns inom en.
Mm.
Ja.
Jag ser lite framför mig en moppel, motorcykel som nästan kommer igång.
Ja.
Men som aldrig får det här.
Just det, ja. Precis. Ja. Så hitta den där. Ja, eller hur? Hitta det för att komma igång. Verkligen. Så daglig motion är jätteviktigt om man känner igen sig i de här kaffasymptomen. Och gärna något intensivare träningspass per vecka också. Men då alltid liksom hålla sig på en säker nivå så att man inte tar ut sig för mycket eller orsakar skador såklart.
Och med risk för att verka tråkig, schemalägg.
Ja, det också. Och också att våga välja variation. Liksom, för det kan hjälpa en att gå ur de här djupa hjulspåren som ibland kan vara... Ja, men det kan... Har man liksom väldigt djupa hjulspår så kan det också bidra till den här kaffeobalansen. Du vet, varje dag ser exakt likadan ut och man liksom kommer djupare och djupare ner. Till slut sitter man nästan lite fast.
Och vet du vad? Det är någonting med att leka som gör att man verkligen väcker den här inre glöden också.
Mm.
Så här, hitta på eller kör träningsformer som är lite lekfulla.
Absolut.
Kanske någon lekfull yogaklass eller gå ut och klättra i träd eller hoppa studsmatta.
Ja.
Men så seriöst.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Superbra tips för att liksom ta sig ur så här gamla vanor och bara bli lite mer fri på ett sätt. Skapa lite mer frihet i sitt liv. Glädje och frihet.
Då hamnar man ut ur de där hjulspåren på ett kick.
Ja, verkligen. Och det ord då framförallt som balanserar kapha är just då stimulans.
Mm.
På vata hade vi regelbundenhet plus värme, vila och varsamhet. Och på pitta var ju det här med måttlighet. Och det kapha kan ta till sig liksom stimulans. Och då både fysiskt och mentalt.
Mm.
Mm.
Men man säger väl inte att man vill att de kollar mer på sociala medier, eller?
Nej, inte den typen av stimulans. Nej. Utan mer som jag sa tidigare, att så här, okej, men vad har du för typ uppgifter eller saker på din to-do-list som du skjuter upp?
Ja,
alltså bara ta tag i det, kom igång, för det kommer få dig att må bättre.
Mm.
Yes. Så, det var lite kort, tycker jag, kan man tycka, om de olika doserna. Vad är det som liksom menas med en obalans i vardera dosha och vad är det som orsakar obalansen och hur kan man ta sig tillbaka?
Mm.
Men återigen så är det här liksom de generella principerna inom Ayurveda och vi är ju alla individuella individer. Men jag hoppas ändå att det här kan bidra lite grann till några, jag tror det. Och vill man veta mer så kan man ju antingen ta kontakt med mig eller läsa mer. Det finns ju hur mycket som helst på nätet och böcker och annat också. Men det här är en introduktion till att förstå lite mer och förhoppningsvis få en, jag hoppas kunna bidra till ännu mer nyfikenhet att börja utforska det här ännu mer, för det finns så mycket att vinna på att förstå att varenda lite symptom går att härleda till en dosha och utifrån det kan man också balansera sig själv tillbaka till balans.
Mm.
Mm. Så vad tar du med dig, Ida, från det vi har pratat om hittills idag?
Men jag tycker att det har varit så himla härligt att få ta många begrepp som kanske ligger och hänger i luften. Och liksom dra ner dem till någon form av begriplig förståelse.
Mm.
Alltså vad betyder det? Jag vet att du har pratat om det tidigare avsnitt också. Men just det här med obalans. Vad är ens en obalans? Och vad kan jag göra åt den här obalansen?
Mm.
Och just det här som du lyfter med att det man har mycket av redan är lättare att få en obalans av.
Mm.
Och när man kanske har lyssnat på den här podden eller har fått ta till sig av den här kunskapen att okej, men min obalans är det här, då blir det ganska lätt att komma på vad ska jag göra?
Ja.
Om man förstår att man ska göra motsatsen.
Ja, eller hur?
Eller hur? Ja. Någonting som jag verkligen tar med mig är kokt varmt vatten for the people.
Mm.
Det har jag ju planat in eller platsat in i alla doshorna.
Mm. Ja.
Så då spelar det ingen roll. Man har.
Nej, alltså kokt varmt vatten är bra för de flesta och det är som sagt också någonting jag kommer komma in mer på när vi pratar om mat som medicin. Men det är ju för att främja matsmältningen. Och sen är det ju så att har man mycket pitta och balans, då kan man dricka kokt vatten så man låter svalna något till rumstemperatur nästan. Men det är det bästa vattnet att dricka.
Hot tip.
Ja, hot tip, verkligen. Och jag tänkte bara att vi skulle avsluta med tre frågor. En fråga för var dosha som kan vara bra att ställa till sig själv för att hjälpa sig att hamna åter i ett balanserat tillstånd. Så om man känner igen sig att man har en vata-obalans, man känner igen sig med vata-symptomen, då kan det vara bra att fråga sig själv. Vad kan jag göra för att min energi ska hålla längre och bli jämnare? Att ställa sig själv den frågan och svara på det kan verkligen hjälpa en att komma från det här obalanserade vattentillståndet där man är all over the place och det bara rinner ut energi och man känner att man är svag och matt och man får liksom ingenting tillbaka.
Mm.
Så den frågan är jättebra att ställa sig om man är där. Och om man känner igen sig i de här pitta-symptomen som man kan få om man har en pitta-obalans så kan man ställa sig själv frågan, vad kan jag göra för att ställa lägre krav på mig själv och andra? Kan du se att det skulle kunna hjälpa en person som är i pitta-obalans?
Gud, det får gås ut.
Ja, verkligen. Så vad kan jag göra för att ställa lägre krav på mig själv och andra? Det är en väldigt läkande fråga om man har en pitta-obalans. Och för personer som känner igen sig i de här kapha-symptomen så är frågan, vad kan jag göra för att börja prioritera mina egna behov framför andras?
Mm.
Och just den frågan kanske inte känns så här superlogisk på samma sätt som de andra två utifrån allt vi har pratat om idag. Men sanningen är att personer som domineras av kapha, de har väldigt lätt att prioriterar bort sig själva och sätter andra i första hand. De är ju väldigt omhändertagande. Mm. Det är liksom en av deras styrkor. Men alla styrkor kan ju också gå till en överdrift. Och då blir det till slut att man tar inte för mycket hand om andra. Man ska ta ansvar för alla andra. Man tänker att andra människor kan inte ta ansvar för sig själva. Och så i det tappar man bort sig själv. Just det. Och tappar man bort sig själv, då är det svårt att prioritera den där motionen man behöver. Det är svårt att prioritera sin egen kost och så vidare. Så återigen, en läkande fråga för de som har en kapha-obalans är då, vad kan jag göra för att börja prioritera mina egna behov framför andras?
Mm.
Och då verkligen tänka så här, men vad behöver jag för att jag ska må som allra bäst?
Mm. Och det är en väldigt fin egenskap att ge och ge och ge. Men det är också så otroligt viktigt att också få ta, eller snarare ge till sig själv.
Ge till sig själv, verkligen. Mm. Ja. Så med det tänker jag att vi avslutar det här avsnittet. Om inte du har någon mer fråga eller fundering.
Nej, jag är nöjd.
Du är nöjd, vad bra. Men tack snälla Ida för att du har varit här. För att jag har fått prata om det här med dig. Det här är verkligen någonting som jag brinner för. Och det betyder jättemycket för mig att du har varit här. Och tagit del av det här poddavsnittet.
Mm, tack för att jag har fått vara här. Det är så himla fint att få dela och lära sig.
Tack.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Ayurveda-podden. Dela det gärna med dina vänner så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård. Och om du har någon fråga, fundering eller önskemål kan du antingen skicka ett mejl till johanna@yaveda.se eller gå in på min hemsida yaveda.se eller connecta mig via Instagram. Och där hittar du mig under namnet johanna_ayurveda. Och du, ta hand om dig. Namaste.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.